Säg det.
Kan ni prata? Ja, nu kommer det där, va? Ser du det?
Ja, det är han har ju pratat så liksom.
Ja, så blir det.
Nu ska vi filmas, Tommy.
Nej, vi filmar inte.
Nej.
Nej, vi vill ha lite skönare bilder.
Ja, vad menar du med det?
Du skulle passa på förra gången.
Det ska vara stora skägg. Ja.
Du ska prata. Ska du stå?
Jag står upp
då. Ja, då sätter jag mig här annars. Kommer jag nog i vägen där.
Jag sätter mig så här på kanten.
Oj du.
Ja, men det var kanske bra att få lite.
Ja.
Ja, det
är just på mig.
Kanske är det
bättre tvärtom i så fall, Ralf. Och så tänd den.
Jag tända så.
Ja, det tror jag är bättre.
Ja.
Jag går och ser.
Ja.
Ja, jättebra. Det är den viktigaste bilden. Det är det nu?
Ja, en minut kvar.
En minut kvar.
Ser
du? Det är upp och så, va?
Man hör ju från. Det blir antagligen lite varmt eftersom. Ni får ropa till där det ger lite tecken om ni tycker att vi ska öppna dörren och när ni tycker att det drar för mycket så vi ska stänga.
Hej.
Du är medlem i... Nej, det är du inte, va?
Nej.
Nej, då får det bli det idag, så du. Jag får stå här. Ja, nej, du får 50 kronor eller också 100 kronor att bli medlem. Och då kan du komma till alla våra möten nästa år.
Han sitter strategiskt placerad till Sören här. Han fungerar om direkt.
Det är där, ja. Det fattas inga pengar där, inte?
Nej.
Ja, men du får nu tappa dig någonting där.
Ralf,
okej.
Tack. Får ta personuppgifter.
Ja, precis. Ja. Vi får, jag måste ta ditt namn och mejl så får vi efter, va?
In till väggen där borta, där finns det platser.
Det är en plats här också.
Det är en där
också. Ja, det är en
plats. Då så, då är ni alla hjärtligt välkomna till denna kulturafton med Vitemölla kulturhistoriska förening. Jag heter Anders Westerberg och jag är ordförande i denna illustra förening. Den här kulturhistoriska föreningen, den är ju väldigt ung. Den bildades inte förrän i våras. Men jag tycker att på den korta tiden från i våras och till nu så har vi hunnit med en hel del. I somras hade vi utställning under juli månad och delar av den utställningen där finns på väggarna här. Sen under hösten så har vi haft, eller kommer att ha, tre kulturhistoriska föredrag. Det första hade vi i Vitaby kyrka och det handlade om relationerna mellan Vitemölla och församlingen, Vitaby församling. Det andra föredraget, det var Bodil Andersson som hade det och som berättade om hur det var att vara ung tjej, flicka och kvinna i Vitemölla på 40- och 50-talet. Och nu så avslutar vi den här höstsessionen med Tommy Gustafsson som är hjärtligt välkommen hit. Jag återkommer väldigt snabbt till dig. Jag ska först säga lite kort att vi har redan lite planer då för våren för vad som kommer efter nyår. Och då kommer vi ha ett föredrag av Lena Arnebo som kommer att berätta om, känner ni till, ja en del gör nog det, den här gubben Lars Bergman, den så kallade Lumpen som huserade i närheten av badhotellet i början på seklet. Och det ska Lena Arnebo berätta om och sedan så kommer Nisse Dossell, som är känd för alla som bor i alla fall på Vitemölla, och berätta om det som ju har varit en väldigt viktig yrkesgren i Vitemunna, nämligen fiskare och fiske. Men ikväll ska det inte handla om det, utan om någonting annat som också har med båtar och fartyg och hav att göra. Nämligen de stora segelfartygen. Anledningen till att vi har Tommy Gustafsson här ikväll, det är att för några år sedan så gav du ut en bok om sjöfart på Kivik. Och då blev jag som lite möllebo, lite avundsjuk måste jag säga. Så jag pratade med Tommy och sa, skulle du inte kunna skriva en bok om sjöfarten på lite mölle också? Och då säger han ja. Och la ner väldigt mycket tid på det här. Jag vet att det handlade om år innan den här förnämliga boken om fiske och sjöfart på Vitemunna blev klar. Och det där tyckte jag var en fullträff. För då fick jag klart för mig en sak som jag inte hade förstått innan. Nämligen att de här stora segelfartygen, att Vitemunna var ett stort centrum för dessa fartyg i början på 1900-talet. Och det ska jag nu Tommy berätta om ikväll. Det ledde då också till att det kom att prägla yrkesprofilen i byn här, där tidigare i stort sett alla män i alla fall hade varit fiskare. Men efter då 1900, 1910 och 1920 så slog det om. Så att det blev alltså fler som bodde i Vitemunna som var sjömän av olika slag på de här stora segelfartygen och sen efterhand på ångfartygen. Och det höll sig ända fram till andra världskriget. Att det här med att vara sjöman av olika slag, från kapten och redare och steward och allt vad då. Det var alltså en stor yrkeskategori här på lejet under de här första 50 åren på 1900-talet. Nu har jag talat tillräckligt. Än en gång hjärtligt välkommen. Ordet är ditt, Tommy.
Alltså, tack så hjärtligt. Ja, den bilden har ni väl sett nu, så den kan vi inte leta sig i. Ja, du kom lite in på det ändå, så här hade det gått till, men man får kanske ändå förklara lite grann. Jag är ju alltså inte varken Vitemunnebo eller Kiviksbo, utan kom från Tumlilla eller porten till Orienten, som vi säger där borta, eftersom det alltid har fått komma längre österut därifrån. Förvånad estradör. Jag ska förklara det också. Alltså, som liten var jag mycket tystlåten liten herre. Jag såg absolut ingenting. Tills jag kom upp i 3-4 års ålder, då förstod jag penningar, så var det uppen att uttala mig, men endast mot kontantbetalning. Och för 1 krona sjöng jag i en liten barkbåt. Det är kanske någon som har hört den en gång i tiden. De som hörde den gången i alla fall, de sa att jag sjöng inte, jag vrålade. Den enda överlevande är min bror Kai Gustafsson, som är snabbslivsförfattare. Han sa att jag var alldeles förfärlig. Men jag fick min krona i alla fall. Jag gifte mig med en kiviksflicka som hade släkt här sedan 1750. Och det visade sig efter detta giftermål att jag hade gift mig med resten av Kivik också. Därför att alla var i stort sett släkt. Och det är lite annat här på Vitemunna. Jag skrev en serie böcker om Kiviks historia på 6 stycken. Och så skrev jag den här som Anders berättade om, Kiviks sjöfart. Och det gav upphov till att gå vidare till Vitemunna. Jag drog mig lite grann, för att det har ju alltid varit lite spetsigt mellan Kivik och Vitemunna. Men det har gått över i modern tid, får man väl säga. Så jag tackade ja. Men så jag måste ha några duktiga människor som hjälper mig. Och det fick vi också. Sverker sitter här. Andersson till efternamnet. Och Sven Hammar, som vi inte har här idag, nej.
Han kunde inte komma.
Han har annars rätt många länkar tillbaka till sjöfartsepoken också. Ove Elm, som inte är med oss längre dessvärre. Och Nils Lucell, som ni ska höra framåt vårkanten. Och Nils Erik Thorsson, som sitter här borta också. Och Anders Westerberg ställde upp som sammankallande och organisatör för detta. Och det är många andra som har bidragit också, inte minst Mårten Persson, många bilder. Men jag fick alltså ett stabilt gäng, men då säger Ove plötsligt, det blir inte mycket med dig, för här var nästan inga fartyg, så du måste ta in fisket också. Och därför blev det fiske och sjöfart på Vitemunna. Men det visade sig att Ove hade lite fel, för det var ganska många fartyg i alla fall som fanns här. Här är en bild jag fick av Mårten, och det är alltså hamnen som den såg ut i början på 1900-talet. Den blev ju...
Då var den bakom ryggen också.
Där är den också, ja. Det blev aldrig så att många handelsfartyg kom in i hamnen här. Utan det var egentligen mest i gang för fiskarna. Där ligger lite kummerbåtar och kanske någon vrakrika. Syns inte här nu just, men det var de mindre båtarna man kunde ta in. Och de var de som började sjöfarten med att segla till Blekinge, hämtade ved. Och man kunde till och med leverera sill till blekingarna. Därför att om de var inblåsta genom felaktig vind så måste de ändå få tag på föda. Då kan man sälja sill och så kan man komma hem med ved som behövs här. För här var ont om ved. Och varför var det det? Jo, därför att vi låg inom verkarlinjen. Och verkarlinjen var det en radie 2 mil från Adelbruket uppe vid Kristinehov. De hade rättigheter till allt skog för att de behövde det till sina alunugnar. Så att ved var bristvara här. Om det nu var en bra affär att bygga en hamn, det kan man ju undra över. Här ser ni taxorna så som de såg ut en gång i tiden för Mölla hamn. Jag begriper inte riktigt hur de kommer ihop det här. Därför ni ser, för fartyg med mer än 10 tons dräktighet. Om de då var utrikes till och från, då skulle de betala 12 öre per ton dräktighet. Eller inrikes lite mindre. Men var de fartyg som var mindre eller lika med 10 ton, då var det 25 öre per fartyg. Om ni då tänker här, om det kommer med 10,1 ton så vi kan ha ut med 1,20. Istället 25 öre så gällde på det ner där tydligen. Det här gick inte ihop sig och hamnen blev ju aldrig någon vinstaffär egentligen. Till slut så måste den övergå i offentlig ägo. Lite grann repetition, går du att se det här nere hans förräkna upp? De fartygstyper som var populära på kusten. Det var jakt. Det var alltså ett enmastat fartyg utan toppstång på masten. Och här hade man gaffel, storsegel och bom och toppsegel och 2 eller 3 stagsegel. Sådana fanns det faktiskt 5 stycken genom åren. Slup var lite elegantare för de hade också en toppstång. Och det fanns 2 stycken. Galeas, lustigt nog, fanns ingen galeas här. Det var annars en populär båttyp. Jag var själv, höll upp sig, delägare i en. Men det var till att skryta för det var min svärfar som delägare. Det var på Kivik. Man köpte en galeas från Bornholm, rita av Hassle. Och skulle ha den som flytande konstutställning. Det var 3 herrar, det var kommunalkamreraren Sjöberg. Det var läkaren Erling Wagner och min svärfar Nils Norin. Ingen hade någon som helst erfarenhet av varken vatten eller båtar för det på sig. Men framförallt inte båtar. Och så hade de en anställd oavlönad gast, det var jag. Jag fick slipa ner den här förbaskade gamla skorven. Den tog in Östersjön kan man säga. Vi pumpade säkert Östersjön ett par gånger. Sen fick vi dra in den till Simrishamn upp på slipen för att driva den. Och då hade vi till hjälp en matros som hade seglat på Vinia och Vinlandia. De här båtarna som tog hem bulkvin till system, alltså till vinspritcentralen. Han hette Rudolf Berg och han vägde 160 kilo. Och när vi kom in då till Simrishamn med den här galeasen drog upp den så skulle han upp och göra vid riggen. Han gick upp i vävlingarna och kommer ner med alla vävlingarna för att de höll inte för hans tyngd. Men han var duktig sjöman så han gjorde om den stående riggen faktiskt på plats. Den hedersman. Men det blev inte någon riktigt bra affär ändå. Man hade konstutställning på 3 år. Sen så ställde kvinnorna ultimatum, hustrarna till ägarna. Antingen sälj ni båten eller så var skilsmässa. De hade småbarn allihopa. Ja, då fick de ju sälja båten. Ingen köper en gammal galeas. Men minsann, en kväll kom det 2 herrar och la ett bud direkt. 15 000 topp, sa man, och sålde båten. Och de lyckades få igång den gamla tänkhulan också. Det gick till på det viset att man trycksatte en tank för att man skulle få igång det här stora hjulet, svänghjulet på en 2-cylindrig tänkhjula. Fick igång motorn, seglade ut, övervarvade, sprängde motorn. Fick släpa in bråten igen till kaj. Och så gick de och veckade och stod en stor dieselmotor på kajen. Då kom poliserna och tog dem, det var dynamitarder. De hade sprängt banken i Sankt Olof. Men köpet var gjort i god tro så man fick behålla sina 15 000. Sen såldes den som sommarstuga till en som inte hade sett en båt förut. Han kunde inte förtöja den. Så i en storm 1969 augusti så gick den på stenkista in i hamnen och sjönk kölnbröt. Det om Galeas. Skunder, det var nog en av de vanligaste. Hejsan, Einar. Varsågod och slå ner. Det var en av de stora, det var sån här, man kallar för gråsugor på Östersjön här. Två eller tre mastat fartyg med gaffelsegel på alla masterna. Och man benämnde då folk stor och eventuellt med salmast. Här var det sex stycken sådana registrerade på lite möljen om åren. Brigg som var ett svårseglat fartyg. Det var nämligen så att en brigg hade råsegel på båda masterna, två master. Ett elen och vända med en sån historia. Men det fanns faktiskt två stycken. Tre till och med, säger jag. Skunnerskepp fanns inte här, men barkskepp desto fler. Vi kommer till oss så småningom, 10 stycken. Och det var tre eller fler mastade fartyg som hade råsegel på alla master utom den aktre som hade med sång. Och så fanns det fullriggare, den berömda Emma, som seglade som Nils Svensson, som jag också kom tillbaka till. Det här var som regel, det var ju andrahandstonnage som hade känt ut i stort sett, så det var inte mycket att hålla i. Man fick ständiga reparationer på de här. Och de flesta omriggade så de här skunnertskeppen och barkskeppen, en del av dem hade faktiskt varit fullriggare och seglat på långa trader. För där var en fullriggare utmärkt om man låg i mesanvind eller konstanta vindar på långa avstånd, då seglade de snabbast. Men här i Östersjöfart och kanske då till, över Nordsjön till England, då riggade man ofta om dem för att de skulle bli lättare att manövrera i trånga vatten. Ni ser här, 27 stycken större fartyg fanns här och då räknar man inte de allra minsta för de är inte registrerade på samma sätt. Den här bilden har jag bara för korsordslösare, nämligen de som löser att det finns ett segel som heter Apa. Är det någon som har sett den i korsord någon gång? Ett segel som heter Apa. Då undrar alla, var finns det seglet? Där sitter apan. Det heter egentligen Mesan Bromsdagssegel, men det tar för lång tid att säga det, för inte plats i korsorden.
Så det
inte
är apa. Så är det inte apa alla de där vita?
Nej, det är bara en som får vara apa. Nu kommer vi till de tidiga skepparna, för någonstans skulle det börja det här äventyret. Som jag nämnde hade man ju börjat med de här vrakäkerna och seglat upp till Blekingekusten och man tog sig ända upp till Stockholm och sålde sill när det såg bra sig. Men det var ju öppna båtar och ganska obekväma och svårseglade. Ni vet en sån här vrakäka, den var egentligen råriggad från början, ett asymmetriskt råsegel. Så varje stagvändning fick man plocka ner hela seglet, storseglet, vira ihop det, byta sida och hissa upp det igen. Och då hade man drivit lika långt tillbaka som man hade seglat framåt innan. Så då fick man ta till årorna. Man rodde från Bornholm och hem när vinden var otjänlig. Och då sa man att det tyckte om blod ur armhålorna när man hade gått den här biten. Vet man inte vad det är sant riktigt. En tidig var Ola Mortensson. Det är inte många som kommer ihåg honom, men han var far till Martin som tog sig namnet Bremer. Och då är man genast lite närmare i tid. Martin gifte sig med Hilda Arvidsson, alltså en storbondedotter, där kontakten. En dotter heter Kristina som var gift med styrman Nils Månsson och på Vita Mölle fanns det två stycken Nils Månsson som har hållit tungan rätt i mun här. En Nils Månsson var denna, han bodde här nere vid sjön. Den andra Nils Månsson bodde granne med skolan och blev sedermera kapten. Och han förde då den här fartygen Freja, en liten jack på 36 ton. Och Lina som då var en skunnert, två mastare på 51 ton. Så de här etteläggarna, de hade lite grann att lära sig segelskapet. För Martin till exempel började hos sin far, innan det begav sig. Ola Thorsson finns nog på bild, kanske här i samlingen också någonstans, jag vet inte. I alla fall, här ser vi honom längst till vänster. På skunnerten Annette av Brantevik. 1913 är bilden tagen. Och det är Nils-Erik som har plockat fram den här bilden nämligen. Och Nils-Eriks far, Henrik, sitter längst ut här. Han var ju yngst i gänget och kallades för trappdansare. Han fick springa upp och ner naturligtvis på den här båten och hjälpa de andra. Bästeman, Emrik Persson, det är någon som kommer ihåg honom. Han var far till Ivar Persson som fiskade länge här och nu bor borta på Kivik. Konrad Persson som var lättmatros och sen som heter Dansken som ingen vet vad han egentligen hette. Men han klarade sig därifrån i alla fall. Vi ser att de samverkar rätt mycket. Det här är alltså Anette av Brantevik. Ola Thorsson, han var rätt mycket lierad med Brantevikarna som ju var ett betydligt större fiskare eller sjöfartsläge. Jag tror de hade bortåt 120 registrerade skutor. Här hade vi 27, Kivik hade 80 ungefär. 120 ungefär på Brantevik.
Ja, men Kivik.
80 ungefär. Ja. Han var gift med Anna Eneberg, den här Ola Thorsson. Och hade barnen Alfred som blev styrman. Och William Stevard som gift sig med Betty Persdotter. Och så var det då Henrik som var Stevard och gift med Edith Svensson, en av de vackraste i Galundstöttrarna. Det var flera stycken här på Kivik faktiskt. Och de Stiga Lundan hade många barn. Jag kommer inte ihåg hur många det var. Av närmare 20 höll jag på sig. Där är hans fartyg. Han förde Anna Johanna, en jakt på 35 ton. Och sen plötsligt så är det en brantevikare, Josefina, som har seglat. Nordstjärnan. Och den är rätt intressant. Därför att den byggdes från början som en jakt. Och den ägdes då av Ola. Men den behövde riggas om som man riggade om den till Skunnert. Men då blev det väl en utgift. Han tog hjälp av Kiviks stora namn Lars Sjöström. Som fick bli redare. Han fick han med pengar också. Men Ola fortsatte att segla med Nordstjärnan. Och när den var nyrenoverad så råkade han segla på handpiren nere i Simrishamn. Sånt händer ibland när vinden ligger fel. Så båten den tog in vatten och han fick släpa in till kaj och där sjönk den. Då kommer halva Branteviks befolkning upp till Simrishamn och baxar upp den här båten, länspumpan, tätar den provisoriskt och hjälper honom att komma till Karlshamn där han kunde få den lagad. Alltså det här är ju rent enastående, tycker jag. Ett helt fiskeläge som ställer upp sjöfartsläge för att hjälpa en kollega att komma på köl igen. Anette den han seglar kanske mest med skunnan på 87 meter i Isterton. Och till slut så kunde han inte låta bli utan han började också segla med drott som var en ålakvass från Malmö. Ålakvass, vad är det för någonting? En kvast, det är alltså en båt där man lastar in ål. Ofta kom det tyskar med ålakvassar, köpte upp ål som man lastade in i våta utrymmen, alltså in i båten och seglade till Tyskland med. Men även Malmö var inblandad i den här proviansen. En som ofta också använde ålakvast var Henning Nilsson, ålakungen uppe i Åhus på sin tid.
Var det levande ål?
Det var levande ål. Så det skulle vara färsk när den kom fram. Mm. Nu är den snart död, vi närmar oss jul.
Ja.
Hans Olsson, ja. Gift med Johanna Svensdotter. Vad känner vi till om honom? Jo, ni vet att det finns ju en som heter Kristina Strede här borta. Varför heter det så? Jo, därför att där drev Kristina en liten affär. Och det gjorde hon tillsammans med sin fader och även brodern Emil. Han hade inte så mycket sekation, men han hade i alla fall en jakt, Marie Margarete, på 21 ton. Här är en intressant gestalt, Håkan Kristiansson. Hans äldsta dotter Edna gifte sig med Skrivort på Kivik och Skrivort fick sitt tillnamn därför att han levererar sill till häradsskrivaren uppe i Mellby. Och där fick han heta Skrivort. Därför kallas Edna också Skriverskan. Så gick det till att få tillnamn för att alla hette ju Nils eller Måns eller vad som helst men ingen hette Skrivort så det blev bra att komplettera med. Han förde en jakthanna, men det blev mycket kort historia, för han köpte den av en dansk i april 1893. Och samma år förliste han uppe vid södra Öland. Han gick på när han missat en kvast som stod lite galet, tyckte han. Så båten sjönk. Men han var assurerad i assuransföreningen Njord. Njord var alltså Björkegrens och Kiviksskepparnas gemensamma assuransbolag. De hade verksamhet ifrån 1870-tal och fram till 1917, för att då ville inte Björkegrens änka hålla på med det under krigsåren. Och det hette att det här, deras papper och arkiv var förlorade för allt det man hade eldat upp det. Det var inte sant. Jag hittade dem i en källare i Malmö. Så hela det arkivet komplett finns på museet borta på Kivik. Där kan man följa alla de här människornas öden och äventyr. Och även hur och som Håkan Kristensson fick lite grann ersättning för sin sjunkna båt. Annars var han mest känd för sina bibelkunskaper. Han utmanade varenda präst han mötte. Och det var som regel den som var bäst påläst. Han spelade fiol. Och han hade hört att kungen, han var intresserad av kultur och musik. Och den kungen hette på sin tid Karl den XV. En vivör som också höll till här nere i Skåne på ett slott. Han tänkte jag får gå upp och prata med kungen och se om jag kan få en slant. Han vandrade till Stockholm. Men det tog så lång tid så kungen hann att dö. Och han efterträddes av brodern Oskar, säger man, Oskar den andra. Och han var inte dugg intresserad av detta, men han fick 20 kronor som han kunde köpa en ny fjol för. Håkan Kristensson. Lustigt nog, jag vet inte varför, men han flyttade själv till Mjällby på sin ålders höst. Han bodde alltså inte hos sin familj som höll till på södra Vitemölle, utan han bodde själv uppe i Mjällby. Det hade någonting att göra med försörjning, kan jag tänka mig. Lars Andersson känner vi som båtbyggare. Han har byggt många av de här hummerbåtarna och andra mindre fartyg som fanns här på kusten. Han gifte sig aldrig, men han blev redare för en slut som heter Charlotta på 34 ton. Inköpt i mars och förlist samma år i oktober. Det var inte bara med en resa. Och befälhavaren svågen som heter Lars Nilsson. Men Lars Andersson växte upp tillsammans med den store Lars Sjöström. Och han seglade med honom också i en skån som heter Gustav. Och han blev så småningom svåger till Måns Severin och kiviskaptenen Per Thorsson. Måns Severin var ju också en mycket duktig människa som bodde ungefär mitt på Stengatan här nere. Och son Gustav flyttade till Kivik. Men Måns Severin var så aktad så han blev anlitad av assuransbolaget Njord för att värdera skutorna. Så när de blev upplagda så åkte han tillsammans, ofta med Per Thorsson från Kivik, runt och gjorde värderingar av fartygen, vilket skick de befann sig i, hur riggen var i ordning och så vidare. Så de åtnjöt stort förtroendekapital, de här möllingarna. Nu kommer vi till Oskar Eneberg. Och det här är en bild från barken Greta och Simrishamn som många av både Kiviksfolket och Vitemöllingarna seglar med. Det var en björkegrenare alltså. Vi ser, jag förstår inte läsa, men här har vi Kiving Martin Anderberg. Och sen kommer Oskar Olsson från Vitemölla. Sen är det någon vi inte känner igen. Men här ser vi i alla fall Jöns Witt här. Den kända Wittasläkten. Och sen kommer Håkan Frennesson. Längst ut sitter Oskar Eneberg. Håkan Frennesson, Kiviksman, han gick under. Gjorde han inte, utan han seglade med barken Hestia av Malmö. Och de hade last med trä ner till franska kusten, Bologna. Och när de såg ljusen i land på kvällskvisten så drog det upp en väldig storm ifrån syd. De drev upp igen, upp genom Engelska kanalen, ut i Nordsjön, tog in vatten. Och ett trälastat fartyg som är lastat ända ut i hörnorna med vatten i, expanderade trädet och fartyget sprängdes. Alla omkom utom Håkan Frennesson. Piraten berättade om detta så att han flöt i land på en järnspis. Detta är inte sant. Men det ligger alltid som i teaterns historia en gnutta sanning i detta. därför att han hade lyckats kravla sig upp på resterna av kajuta där spisen hade stått. Så att han flöt kring där, jag tror i nästan 2 veckor, hur han överlevde detta är en gåta. Han blev upplockad av en norsk fartyg och de trodde honom inte att han hade legat i sjön så länge faktiskt. Men han var enda överlevande. Men det var en krutgubbe så han fortsatte att segla och bli kapten på Göteborgsskuta så småningom. John Smith är också med här på bilden där.
Det var
bror
till Smith
som bodde
här borta.
Ja, de var ju släkt, alla de här Smith. Ja. Sverker kan säkert mer om släkten Smith, men det var flera bröder. Är ni varma? Ja. Ska vi slå ut en ruta till eller vad?
Ni kan sätta
ner
här om
ni
tycker.
Jag har den bästa platsen, nämligen för att fläkten som kyler den här, det går på det hållet. Oskar Eneberg, han var gift med Kristina Persdotter som var svägerska till Olof Edberg. Ja, det går inte, men han förde i alla fall fartygen Ellen, som var kivskuta Johannes, som var här på lite möllock här med inne. Så att han var ganska segelkunnig faktiskt, den här Oskar Eneberg. Hans Thorsson. Han var svåger till Emil Trygge. Känner ni namnet Trygge? Ja. Du gör det i alla fall. Ja. Han var alltså bror till handlaren Henrik Thorsson som hade affär där nu. Hasse Karlsson har sin ateljé och bostad. Han var gift 2 gånger med Johanna Rasmusdotter först och sen Inga Olsdotter. Många dog ju som spädbarn här, men Gerda överlevde gift sig med Alfred Thorsson. Alltså en av Thorsson-bröderna. Nu kommer vi till de stora kaptenerna och ridarna. Här har vi Lars Hansson Sjöström i mitten med en dotter. Jag kan inte riktigt säga vilken dotter det är, han hade flera. Jag tror det är Thomasson som sitter till vänster om honom och möjligtvis om det kan vara Nils Svensson som också seglar med honom till höger. Men jag kan inte svära på det. Detta är när han seglar med Marie Adelaide som heter båten. Här ser ni, han hade många fartyg som han hade ansvar för. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken fartyg. Redan den här på Kivik.
Samtidigt?
Nej, du ser årtalen. Det kanske kommer lite utanför vinden. Ska se. Där. Där är årtalen när de fanns på, under Vita Mölleflagg. Så Gustav till exempel då seglade för Vita Mölle 82-90. De senare fartygen blev inte så lyckosamma faktiskt här. De gick under rätt så omgående. Till stor förtrytelse för alltså handelsbolaget Njorde ute i Simrishamn. Han växte upp på Legatan 24. Ett litet tegelhus som ligger kvar fortfarande. Två av hans syster dog i Lungsot. Men yngre brodern Johan seglade med honom ganska länge före också andra befäl. Sen flyttade han till Legatan 27 som är ett dubbelhus, 25-27 här nere på, mot sjösidan. Och han hade 2 hustrur, den första dog olyckligtvis rätt tidigt då. Och den här biten framför det huset, det var den enda biten av Legatan som det var stensättning på. Man hade satt kullersten utanför deras hus för att det skulle ryka lite mindre hos de stora kaptenerna. Men han tröttnade på livet här så småningom och flyttade till Malmö. Affärerna var kanske bättre där också. Han gjorde sig av med segelflottan efterhand. Men så sent som 1905 hade han fartyg assurerade i Njord. Så det är ett namn att lägga på minnet. Här är Marie Adelaide som var byggt i Danzig. Han sålde till Brantevik och Johan Sjöströmmans bror fortföljde med som skeppare. Men 1905 gick den under från West Hartlepool till Trelleborg med kol i latten. Det här var den vanliga traden. Man seglade ut till England med trävaror och hem med kol. det var det absolut vanligaste traden. Och West Hartlepool var just en sån här omlastningsstation där man skeppade ut kol. Men det var en farlig trad också, för att då var man ju i Engelska kanalen, kan man säga, och man kom in till Jyllands västkust, som det var mycket svårt, och oberäkneliga revlar och sånt där också. Så där gick många faktiskt sitt döde till mötes. Det var inte ovanligt alls. Och även den här gick alltså till botten under sommarresan. Den bilden fick jag av en man som heter Hans Palenius, som jag har lite tappat kontakt med. Är det ett namn som är bekant här? Nej, han bor numera i Malmö någonstans. Han är barnskick i skeppet Axel under Johan Sjöströms befäl. Hon förliste 1898. Man räddade besättningen, men fartyget blev där. Den här bilden fotograferar av en tavla. Många skepp avbildades ju av konstnärer som var specialiserade på målarfartyg. Och det här var en sån bild. När de låg i den så fick de ofta en målning av det. Riggen Gerda. Ingen lättseglad båt, ska ni veta. Vända med en sån genom vinden, det var ett äventyr. Man hade ju ingen riktigt mesanmast som man kunde få tryck på aktern och få runt rumpan på fartyget, utan man fick ju snurra runt på den här råseglen så gott det gick, och så fick man sätta back i förseglen så att hon gick över. Men i en sån vändning så förlorar man mycket distans innan man kommer upp i vind igen. Så att de var alltså avsedda för långa trader och inte de här korta där man fick slå rätt ofta. Hon fördes bland annat av Martin Bremer faktiskt, det här. Nu kommer vi till Nils Svensson, mannen som köpte det stora fullriggaren Emma, som han själv döpte i för sig. Han växte upp här på Lejegatan 11. Det huset är rivet och ersatt av ett eternitklätt hus numera, där Halvar Hansens dotter bor, tror jag man vet. Där låg ett äldre hus tidigare. Han flyttade upp på Källebacken och vidare sen till Malmö. Han var gift med Sandells syster, Emma, och de hade flera barn. Någon av de här, om det var Sven eller Emanuel vet jag inte, råkade hitta en bild i Köpenhamn, tror jag det var, på Emma långt efter att han hade seglat med henne, och fotograferade av detta. Han seglade alltså för Lars Sjöström på Maria Adelaide, och sen tog han över på Noah, som var en stor back på 393 ton. Och där ser ni, den redades av Hans Andersson på Haväng. Och det var han som odlade lax uppe vid Haväng. Men han hade fått pengar över och kunde sätta i fartyg när han såg att det var en lönande affär. Och just under Nils Svensson så var det en lönande affär. Det skulle gå sämre sedan faktiskt, men det är oturen som är fram igen. För att den köptes till Kivik som småning 1908 under Ernst Bäckman, som var redare också. Och fördes av Axel Holm, som var släkt till Sverker och Bodil. Och redan samma år så förliste fartyget på Jyllands västkust söder om Limfjorden. Senare öden för Axel och hans broder John var att de gick, jag tror den heter Argo, den här motorseglaren som de hade 1922. Jag skrev Ajo i boken.
Den hette Ajo.
Den hette Ajo.
Ja.
Jag hittar inte den, förstår du, i något register någonstans. Lustigt nog. Jag har sjöfart, de här böckerna som man gav ut över. Den var kanske inte registrerad på Sverige då.
Det vet jag inte.
Nej. Den hette Ajo. Ja, då ska det ändras sen, då heter den Ajo. De seglade ut ifrån Frankrike 1922. John skickade ett vykort till sin son. Men de kom aldrig fram. De gick under och man återfann inte någonting av detta. Så två bröder försvann ur släkten. Och det här olycksåret 1922. Här ser vi själva fartyget, barkskeppet Noah. Jag undrar om inte det är Axel Holm.
Det är den långa mannen.
Där, va?
Ja. Men de klarade sig alla när det förliste.
Ja, det gjorde det. Det var ingen som kom till skada.
Nej.
i vilken hamn det här fotografiet är taget?
Detta? Nej, det vet jag faktiskt inte. Man la ju upp för vintern ofta i Tyskland och ibland i Köpenhamn. Så jag tror inte det är någon hamn i närheten här. Det kan också vara en norrländsk hamn där man lastar in timmer. Därför de hade rätt mycket räddor där de kunde lägga till upp med eldarna. Men det finns ingen uppgift om det som jag har hittat i alla fall. Och här är olycksfartyget, så är vi Aios. Ni glömmer att det står Argo här, Aios. Då är det rätt i boken, det är ju det viktigaste trots allt.
Ja. Ja. Jag känner igen båten också.
Ja. Tremast, det var en sån man kallar för en 111 på sin tid. En slätskonare. Och här har vi fullriggaren Emma, ett imponerande fartyg. Byggt i New Hampshire, och då fick den heta Semiramis. Semiramis, det var dels en legend om en drottning, men också en förebild från Assyrien som hette något liknande Semiramis. Och varför man döpte efter henne, det vet jag inte. Men sen blev de döpt till Union när den såldes till Tyskland. Och det hade en två ägare, och därifrån köpte Nils Svensson henne och döpte dem till Emma efter sin hustru. Det var väl lite trevligt att han tog sin hustrus namn som fartygets. Men det var ju gammal redan då, men han hade alltid ordning på sina saker. Aldrig haverier, alltid bra. Enda gången han hade ett haveri var när de hade lots utanför England. Och de ankrade för att det drog ihop sig till dimma och så vidare. Och då hade lotsarna ankrat två fartyg för nära varandra. Och de gick ihop, alltså. Emma fick lite grann skador ovanbord medan den andra fartyget förlorade klivarbommen. Men det var enda incidenten under denna förträffliga sjökapten. Det var inte bara sjöfolket som redade båtar. Vi hörde precis Ernst Bäckman från Kivik som redade, och även skolläraren Jöns Holm på Kivik gjorde det. Men även här hade vi som sagt Hans Andersson i Haväng, laxodlaren, som hade både Noah och Lindola. Och Lindola seglades av kaptenen Johan Thomasson. Och bäste man var Håkan Larsson, det var svärfadern till Johan. Johan hade oturen att gå i kvar 1911, tror jag det var, så han blev inte så gammal. Det andra var handlanden här på Vita Mölle, Fredrik Christian Olsson, som redade Stout, som Martin Bremer seglade ett tag. Sylfiden, som hade Håkan Olsson, som åker till Emil Hammar. Och annorstämmar var Mårten Göransson, som var stor på Emil Hammar. Det är inte lätt att hålla reda på namn när de byter hela tiden. Egentligen heter de Göransson, men det blir Hammar. Här har vi Noah av Vita Mölle under Nils Svensson. Imponerande syn på havet, för sig. Och som sagt, en framgångsrik seglats under de åren som gick det. Här ser vi besättningen, där är Johan sitter längst till vänster, och så är det svärfar då, Håkan Larsson, och Johans hustru, de sitter på andra sidan om Kristina alltså. De andra känner jag inte igen, det var ju ofta så att man angolerade besättningar efterhand som man kom till hamnar, så att det är inte säkert att de har lite mellanknytningar på något sätt. Men ofta försöker man få folk från kusten som man kände. Där har vi Johan också med sin hustru. Och där ser man två av barnen, bror och Karl. Det är taget omkring 1903. Där föddes en dotter Rosa också. Som jag tror bodde kvar här på Vita Mölla i Sandells hus. Kan det stämma?
Ja, hon var här på sommaren i alla fall.
På sommaren, ja.
Hon bodde nog i Göteborg.
Ja, och så kom hon hit på sommaren.
Ja.
Bror, han blev skeppsmäklare i alla fall i Helsingborg. Och här har vi handlaren, han ser ju ilsken ut, men jag tror inte det var så farligt. Fredrik Christian Olsson. Och han är gift med Anna, som var syster till Martin Bremer. Och bilden fick jag via till Stenkula, som nu är släkt med Bremer, hennes morfar. Här har vi Stout, som Martin Bremer seglade. Också en rejäl doning att vara kring med. Men de var ganska lätta att manövrera eftersom de hade den här mesanmasten längst akterut. Där kunde man liksom styra upp på ett bättre sätt. Back i försegeln så styr man upp den så fick den sväng runt om man hade bra fart vid sig. Ofta gick man då ner, man låg ju högt upp i vind och så gick man ner för att få fart och sen gjorde man slagvändning. Men det var inte bara Vita Mölle-registrerade fartyg som seglades av de stora skepparna här utan även barkskeppet Jolani. På den tiden registrerade på Åhus. Den fick ju mycket historiebeskrivning var det mesta var fel. Man sa att den hade ägts av en kung på Hawaii. Det var ju inte alls sant. Men den historien satt i länge faktiskt. Att man hade en bild på kungafamiljen i sin hytt, att kaptenshytten. Men det var så att den hade seglat ner vid Hawaii faktiskt. När ni kom till Åhus ägo. Kaptenen var Lars Göransson, som var svåger till Josef Thomasson. Han blev mycket berömd. Han kikare som användes en gång tid när det var disput mellan Kivik och Vita Mölle tog man fram han kikare för att se vad det var som var på gång med Kivik. Nu Kivik, han är en tosigare när de hade riggat en kanon. Det var inte sant egentligen, men de hade fått en häst hade skenat som släpade på en kanon och den hade kilat sig fast i Persvärtas göra nere på Kivik. Och då tittade de och såg en kanon riktad mot Vita Mölle och skapade på kanonen. Och så hade man också det här barkskeppet Kometen där kaptenen var Måns Thorsson som var bror till Ola Thorsson som vi har nämnt tidigare. Och där har vi Jolani, ett mycket vackert fartyg, välbyggt och välseglande. Där ser ni att där har de en flaggsignal längst akterut också där man kan utläsa fartygets namn ifall man är på det humöret. Det ska bli Jolani. Egentligen ska det inte vara J för att det finns inte i Hawaii. Det ska vara ett I Jolani.
De här flaggorna som var där bak.
Signalflaggor, ja. Bokstavsflaggor, så kan man säga. Det kan man ha mycket nytta av. Piraten använde det en gång i tiden. Han seglade med sin gode vän utanför södra England. De hade lagt upp precis i utfarten för Atlantångarna, dumt nog. Där de låg då i dimma och på morgonen vaknade som ett bröd. Det visade sig att det var en Atlantånga som skulle ut och de låg i vägen. Men de fattade sig så mycket. Nej, hämta signalstället och hissa signalen. Vill ni veta er position? Och man blev så lycklig på det här fartyget. Och det som hissade ner en flaska champagne som de kunde... Och så skriver piraten, lyckligtvis hade vi en tom flaska vi kunde skicka i retur. Här har vi en av många kvinnor, älskade Carl Gustaf Sandell. Han såg mycket trevlig ut, men han gifte sig faktiskt aldrig. Han var son till Håkan Larsson som vi såg ombord på en sån här besättningsbild. Och Emma som var gift med Nils Svensson och Kristina som gifte sig med Johan Thomasson. Och så fanns det också en bror som hette Gabriel Håkansson som var urmakare. Respekterar sådant. Här har vi Apollo som Carl Gustaf Sandell seglade med. Och han fortsatte faktiskt sin bana. Många la ju av när segelfartygens tid var över. Men det gjorde inte Sandell. Han seglade också ångare här i SS Milos av Helsingborg. Som han hade rätt länge faktiskt. Här har vi en besättningsbild från Maria Adelaide. Nils Svensson sitter i mitten här nere. Och sen sitter faktiskt Olof Hedberg här. Han var ju då far till Sture Hedberg som försvann genom ryssarnas försorg under andra världskriget. Det är säkert en av Thomas Sture också. Sture han seglade ju för Trelleborgs rederi. De blev uppringade av en rysk ubåt under kriget och besättningen fördes i land. Och sköts.
Ja, och mordet på den ryska ubåten.
Ja.
Som sedan sänkte fartyget.
Ja. Ja, just det. Men de blev intagna till Kronstad, tror jag, som ligger vid Sankt Petersburg. Ja, vilket öde. Gravstenen finns kvar faktiskt uppe på Vitaby kyrkogård över Sture. Han kom ju aldrig tillbaka naturligtvis, men man reste en gravvård i alla fall. Och har vi besättningen. Där är ju några kända kivningsnamn. Axel Johansson, också gift med Stiga Lundsdotter, om jag minns rätt. Sedermera sjökapten. Så det är några kivlingar som vi kan hoppa över. Men Lesund står faktiskt Sture Hedberg här. Och här har vi den glada matrosen Emanuel Lundstedt, Manne kallad, som sitter in till Harry Hjelmars och Oviels far. Och sen är det styrmannen Martin Persson, som också ska ha varit en väldigt duktig sjöman. Han revade inte segel i första hand, han sa att det ska hålla, det berättade Ove. Och det gjorde också. Ja. Annars är man Lars Nilsson, så då Håkan Jönsson från Kivik längst ut också. Lite gammal besättning. Här har vi en utflykt. Det är alltså Ola Thorssons sista seglats. Det är med Ola-klassen Drott av Malmö. Och han står med sonen Alfred där bakom. Men jag tror det är det inte Henrik här, Nils-Erik, som finns också? Nej, jag tror faktiskt det är det. Jag tycker jag känner en hatten i alla fall. Här är från en ångare, Caring. Och det är Emrik Persson som står där bakom. Vem som står bredvid honom vet jag inte. Och sen där nere sitter då John Smith och Emil Hammar och William Thorsson. William Thorsson var stevvard och ingen har kunnat slida i smör som han kunde göra. Han gjorde alltså en smörgås, en gås i smör. Med fjädrar och allting, och den var så fantastiskt vacker så ingen vågade ta smör sen. Här har vi Harry Hjelm. Han seglade över världshaven kan man säga. Han var både på svenska och kinesiska och amerikanska båtar. Och var borta länge faktiskt. Men kom hem sen och blev fiskare. Han hade ålat fisket söder om Stenshuvud rätt länge faktiskt. Och sen kom han hit till Vitmullehamn också. Hans hustru Blenda berättade någon episod att de fick upp morgnarna när båtarna kom in med sill. Och då gällde det för hustrarna att springa ner och hjälpa till att plocka sill när hon äter och få den till handlarna. Men hon var så trött som sprang i fel båt. Han upptäckte att han kom galet alldeles. Här är i alla fall Henrik Thorsson under en seglats till varmare breddgrader. Han fick också många sjöresor och en duktig sjöman, Stefan också. Och här har vi Sture Hedberg som nu förlorade livet genom ryssarnas försorg 1942. Och här har vi Georg Hammar, far till Sven. Under kriget så var det ju så dåligt med hyra ibland, alltså de vågade inte... De vågade inte lämna fartygen, så att de skulle gifta sig. Men Georg vågade inte resa ifrån båten för då hade någon annan tagit hans plats. Så hans hustru Svea fick ta sig ner till Grynia, bäst hon kunde, och där blev hon gifta av den svenska sjömansprästen. Sen fick hon resa hem igen och Georg fortsatte på sjön. Det gällde ju sedan sitt levebröd. Och här har vi Carl Hjelm, farbror till Ove blev det då, ja, Harrys bror och Märta. Han seglade också mycket. Många av de här sjöbännen, de kom så småningom till Boxerbolaget, lustigt nog i Malmö hamn. Röda bolaget tror jag. Han seglade många av de här tidigare stora sjökaptenerna. Och även andra, jag tror att Sten Olsson var där och Kurt Ingvar. Också, så att de drog till sig rätt mycket. Då kunde folk åka hem på kvällen och träffa familjen, vilket var trevligare att vara borta halva år. Här har vi Frans Trugge. Man undrar vem är Frans Trugge. Men säger man Trugge så blir det lite lättare att känna till. Han var son då till Emil Trugge Persson. Och han accepterade det här namnet. På Kivik var det många av släktingarna som inte ville höra talas om Trugge. En del blev rent förbannade, men varför begriper jag inte egentligen, för det var inget konstigt i namnet. Men han accepterade detta och tog namnet Trugge och kunde då segla med det så småningom. Han hade en syster som hette Ester som har haft kryss. Ja.
Han stavade själv med tyst
ut. Han stavade själv med tyst ut. Ja, men i kyrkoböckerna så fick det inga prickar. Men de slarvar mycket prästerna så att det kan... Ja.
Han
gjorde det? Ja, då ska vi nästan ändra det här också så att det blir rätt. Systern Ester blev kvar hemma. Och han har en bror också, Tor Bernhardsson, som där har blivit ihjälslagen i Gryna 1941. Men det står inte i dödsattesten utan han står att han har frusit ihjäl. Men det kan ju vara kombinerat. Det har ju hänt förut att man har blivit övergiven och medvetslös. Nu närmar vi oss så småningom slutet här. Där har vi Halvard Hansson som var en av de sista stora sjömännen som seglade i långtrad faktiskt. Han var också stor ombord på bland annat Uddeholm. Och de blev fast i Dakar nere på Afrikas västkust under kriget ett halvår 1940. Därför att det här Dakar, det var ju en spelbricka mellan de Gaulle som ledde det fria Frankrike och Vichy-regimen som var lierade med tyskarna. Så där det sprängdes och sköts så hade sig. De blev bombarderade mer eller mindre, där blå där också. Men Halva klarade sig och han lyckades också hålla besättningen vid liv, skaffa mat. Så att alla fick vad de behövde så att de kunde komma levande därifrån. Ingen dålig prestation. Han till och med seglade en liten båt här ute utanför Dakar. Här ser vi då slutet. Detta var en lysande påk som blev till ända. Och man måste säga att det var, måste utbringa en stort heder åt alla duktiga vita möllabor som tog sig fram och lyfte samhället och fick inkomster. Tur var det. För här brann på Vita Mölle en mängd hus 1867. Då fick Vita Mölle sitt nuvarande utseende. Man breddade upp gatan, man breddade upp stränderna ner mot sjön här. Och det finns fortfarande kvar. Men det är alltså restet sedan 1867. Tidigare var det väldigt trångt och ganska svårt med avlopp annat. Så att de satte pengarna ifrån sin sjöverksamhet i sina fastigheter och sina familjer. Och levde ett bra liv i förhållande till det gamla enbart fiskande som man hade haft tidigare. Stort tack mina vänner för att ni har stått ut och lyssnat här en någon timme i gamla.
Tack så mycket Tommy. Det är inte svårt att stå ut.
Tack.
Du ska ha hemskt mycket tack.
Tack.
Nu är det så här som kort avslutning att jag som förberedelse till detta möte så fick jag ut mig lite Tommy och så. Du tar väl med dig nu några exemplar av dina böcker så att du kan sälja dem här. Av någon underlig anledning så har han inte tagit med sig några böcker.
Han är för blygsam, säger jag.
Ja.
Jag säger så här att de finns att tillgå i ICA-affären uppe i Kivik. Så att de som vill hitta dem in till tidningsstället i en liten trälåda där står mina böcker. Och tar det slut så ringer mig så kommer jag hit med flera stycken exemplar för att det behövs. Men jag tyckte det var liksom lite roligare att avsluta utan de här böckerna.
Det finns en ytterligare sätt om ni vill liksom beställa av böckerna och det är att ni kan ringa eller skicka ett mejl till mig. Mejladress anders@abvesterberg.se. Så kan jag fixa fram böckerna också.
Kanon.
Då så, en gång, tack så hemskt mycket för mig. Jag har det går ju, även om det blir lite varmt, så går det ju att använda posthuset till det här tycker jag. Det är väldigt trevligt att vi har ett ställe på lejet som vi kan använda till möte på det här sättet. Tack ska ni ha.
Nej. Nej, var har du satt dig tumledare?
Va?
Var har du satt dig tumledare?
Ja, Ulfstad, mitt i munnen och regnmöte där. Köpte gamla färger.
Jo, du det. Ja, det var inte mycket värre än vad som till min svärfar och Lysdag. Nej, jag växte upp på Nybergatan 17 i tumledare.
Jag
har
inte
tagit
länge
nu,
så jag går på fortfarande. Så jag har fått 12 000 matcher.
Säg, vad säger du?
På 13. Taxeringsvärdet. Så jag kan kunna snacka om på vad avgärden är. Det är ett problem. Det är inte mitt. Det är intressant här, jag är intresserad.
Ska jag? Kommer du inte på fönstret?
Nej, inte. Jag har tagit på sig Kivik i 50 år. Jag köpte snäcka.
Gjorde det? Ja. Den känner jag mycket väl till, ja. Här tog den.
Ja, och den drog jag upp bankkronorna.
Vad sa du drog upp?
Drog upp bankkronorna. Ringa upp. Hade det rågat skorm till din stol, då kan du ta upp. Ja, så jag hade ingen krysslor och 5 på 5 meter. Ja, det går bara. Jag tog tampen
och kastade. Tampen,
det
är jag.
Men sen
hade
jag lärt
göra för
Holmfans
innan jag fick 3 år. Det var roligt att du kände igen historien också.
Ja.
Stig Eldhans skrev ju om det också en av sina böcker faktiskt.
Ja. Nej, det var kommit ihåg det där jag bodde här på stenen.
Ja,
men
ja.
Sen kom det ju någon med stockholmarna med en Jaguar. Nej, en torpedo var det.
Ja, nej, det var ju Ågbergs problem. Ja.
När kom ner någon stockholmare, ja, de hade en fyra Renault-spänning.
Men den köptes av Ågberg, vet du. De lade två dieselmotorer in istället för de originalmotorerna som utplockade.
Ja,
de kunde inte plana.
Nej, de var för små.
Ja.
Men den där på grund också där på...
Ja, den läckte vatten i aktorn, vet du. Den korroderade på aluminium. Så det blev som ett sånt i aktorn. Jag hängde till Åberg. Alltså, vi bodde i gamla skolan då. Så att din båt ligger under vatten. Det blev rent tyst i luren. Sen kom han ner och fick såga ett huden ute i handen. Dra upp lite. Ja, men det var roligt. Det smäckade inte.
Jag ställer en fråga, Tommy. Hur går jag vidare med den här delen mina för att hitta om den efter Vitemöla-tiden hamnade i vik eller någonting sånt
där? Kan du hjälpa mig lite? För jag har lite register någonstans.
Men har du en mejl eller som jag kunde...
Ja, det är jag. Om du har någonting att skriva med.
Jag har handlat att jag har en mejl i Max nu.
Vad sa du?
50 det är
det är det här sånt där. Det är det här, ja. Och då satt du
upp och satt upp. Ja. Jag vet inte
på honom. Jag vet inte på Tyskland. Nej. Ja, det är
jag vet inte. Ja, lite krus i mer.
Ja.
Nej. Hej. Det låg som ett parkett på den. Ja. Han skulle in så han hade blivit lite krus. Och det var rätt långt ut på hösten.
Ja.
Och vi hade bestämt på båtmässan i Göteborg. Min son och kusin.
Spännande historia.
Ska jag skriva, Tommy, eller skriver du?
Jag kan skriva.
Fiskodlare. Jag hade ju namn då också.
Ja,
han hette Moses Lytter.
Hette
de? Det var ju en festival eller så. Det hade varit Eden som just då. Han hette en annan ut. Och då var de här ett fiskepojken. Han hette Moses Lytter. De hade en röstrum eller hur?
Det var inte röstning som var utrymme. Han var fästa här. Ja, så
Ja,
vi ska väl hitta henne. Ja, det ska vara ett J där, en punkt J punkt och så
går
det. Ja, med efter och så tänker jag på PSA. Ja, då kan jag plocka fram vad jag har i alla fall.
Tack så länge.
Ja,
tack för ikväll.
Ja, tack för
ikväll.
Ja,
tack
för ikväll. Ja, tack för ikväll. Har du pappa där?
Ja, jag har det. Jag skulle ha tänkt på det.
Ja.
Det kan vara bra.
Jag
får vara
med
dig.
Jag
kan vara med
dig.
Jag
såg
en
äldre dig.
Ja. Ja, nu kostar bara 50 till.
Kan du få se lite bilder?
Ja, men du sa ju, när jag betalade 100 då så hade jag väl... Ja, ja. Ska vi se. Tar du nu de
pengarna? Du får pengarna tillbaka.
Ja. Nej, för det där var ju sen. Så har jag ingen dator så tackar jag mig. Ja, vi kan skicka ett meddelande. Det har kommit igen i alla fall. Det är det.
punkt Noria 1 i Lund punkt SC. Där ligger registret
på vårt fartyg.
Jag tror inte jag har det.
Jag måste ha din adress. Har du ingen?
Nej, jag har inte.
Noria, det var ju där i en kyrkoböj till Jerusalem.
Men
han sa att
jag kan skicka på
post. Men du får notera det. Ja. Du får notera det.
Ja. Det är tillfälligt.
Som du har av dig, det var
ju
trevligt. Ja, det är bra.
Och det är
Inge Örlandsson. Klas Lövdahl. Lövdahl.
Ja. Finns på hitta.se. Ja,
Klas Lövdahl.
Ska du vara bakom
den här? Ja, jag har gjort det. Det här var... Ja, det kan du göra så bra. Det kan du göra utan vidare.
Ingen.
Så. Och efternamn?
Ja,
man. Batteri också. Då är tydligen batteri.
Ja, än så länge. Jag ska ta mig ur det här.
Vad tyssar du för det att du har betalt det?
När det gäller för nästa år.
Och Pelle Olsson har ju också betalt. Och sen ska vi se då, och du har adress.
Ja, det är ju ettan och tvåan. Tvåan skriver ju lite om släkterna. Så ettan och tvåan är väl de som är
10-14.
17?
Ja, det har ju bläddrar exemplar uppe i affären
så
det
kan du kontrollera. Ja, men jag har den nu, det tror jag.
Men där står det, Stänggatan 32 är ju adressen till skolan.
Och där står det ju som har hans barn.
Ja, det är det jag inte är säker på. 273 är det, men vad fan är det?
Oh, tack så
jättemycket. Man skriver ju alla brev för sig själv.
Men det får vi dela.
Ja, det kan.
3, 3, 52, 56, 50.
Ja.
Ja. Kanon. Jättefint. Tack för hjälpen.
Tack
då.
Hej
då.
Hej. Men det var väl det. Vad fan var det inte en tid jag skulle ha?
Nej, de låg rätt länge på bankkronorna.
Ja, visst gjorde de.
Nej, visst. Men det var inte den enda jag har rätt till. Det var med snäckan. Det gick till Simmersand. Så stod där en liten kille på en rätt så stor segelbåt.
Ja.
Kan du ta mig in?
Nej,
här. Ja, okej. Så jag drog in en barnkaj.
Ja.
Så sa han, vill ni ha en kopp kaffe? Ja, kan jag väl. Och kommer in i båten. Båten var jättefin riggad. Alltså, kom, den var totalt naken. Där han gick på några brädor.
Helt tom, inte var det?
Va?
Helt tom.
Helt tom, ja. Ingen motor.
Du ville dig.
Och han hade kommit nerifrån. Han var inte en annan. Han hade haft killar med sig. Så fan har han fått in den kaj innan. Jo, han hade rott in det med en gummibåt.
Det är milde tid.
Ja.
Vi ser här då.